Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans. Det är okej med bögar så länge de inte raggar på mig, är en klassisk homofobisk kommentar. Den uppfattningen har till och med förekommit i ett svenskt rättsfall där domstolen såg våldet mot en homosexuell man som en förmildrande omständighet eftersom han raggat på gärningsmannen. Dagens gäst är journalisten och författaren Johan Hilton och ämnet är hatbrott mot homosexuella. Hilton har i två böcker undersökt brutala mord på homosexuella i både Sverige och USA. Vi diskuterar ett par uppmärksammade fall, mekanismerna bakom hatbrotten och hur de påverkat homosexuella världen över. Det är ett samtal om urskillningslöst hat och våld, men också om framsteg och förbättrade villkor för hbtq-personer. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Johan Hilton till Bildningskomplexet.
Tack så hemskt mycket.
Idag ska vi ju prata om hatbrott och specifikt hatbrott riktat mot homosexuella och homosexuella män, kanske man ska betona här också.
För att du verkligen har ju bryta ner det, liksom. En stor fråga till ett litet konkret problem.
Ja, men också ett sätt att synliggöra det väldigt tydligt. Mm. Du har ju skrivit två böcker, man kan säga framförallt en bok som du skrev 2005 som heter No Tears for Queers, som tar upp tre specifika hatbrott riktat mot homosexuella män.
Precis.
Och sen för ett tag sedan så kom du ut med en bok som heter Vi är Orlando, som handlar om den här tragedin i Orlando där en gärningsman gick in och sköt på ett diskotek. Mm. Det visade sig dock efteråt att det inte var specifikt ett hatbrott, men det drabbade hbtq-communityt. Vi kommer prata om det också. Mm. Jag skulle vilja att vi börjar med att prata om ett fall i den här No Tears for Queer som verkligen kröp under min hud. Johan Pettersson, en kille från Katrineholm, homosexuell man, som blev mördad 2002. Mm. Kan du berätta lite grann om det mordet?
Ja, Johan Pettersson var jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur gammal han var, sena 20-årsåldern om jag inte minns fel, en matbespisningsanställd som en kväll ute på krogen kom i kontakt med en man som sedan lockade honom därifrån och förde med sig honom till en friskvårdsanläggning alldeles i närheten av den här krogen. Skar halsen av honom och sedan stoppade ner kroppen i en dagvattenbrunn där den låg gömd i ett par dagar efteråt innan polisen hittade den.
Mm. Jag minns att det som du tar upp, det är att han har en ganska utpräglad, elakt, sofistikerad stil, den här gärningsmannen. Han raggar lite på honom också tillbaka.
Han raggar upp honom och han går förbi ett vittne också och är väldigt demonstrativ tillsammans med Johan Pettersson, liksom, alltså sådär som om de är som om de helt enkelt ska gå hem tillsammans, liksom, med sexuella, liksom, gå hem och ha sex helt enkelt.
Mm. Och sen också som du beskriver Johan, det är att han också är,
han har ett lättare intellektuellt funktionshinder helt enkelt och är en ganska, de vittnen som jag pratar med och ganska gamla bekanta och så vidare berättar just att han är en ganska godtrogen person som litar på människor och som har väldigt svårt att bedöma den här formen av liksom manipulationer som han utsätts för den kvällen.
Kan du berätta lite om mördaren? Vem kommer du ihåg det?
I boken kallar jag honom för Tio-bomben och han kommer från en ganska trasslig bakgrund och har också ett ganska skamfilat rykte i stan, både han och personer han hänger med. Han har även en yngre bror som är en av dem som hjälper gärningsmannen med att städa upp efteråt och att täcka upp för honom, ge honom alibi.
Och sen har han också uttryckt då tidigare att han gillar inte homosexuella män. Det framkom tydligt bland vittnen också. Det här är en person som,
och även bland sms och så vidare. Alltså hans gamla sms-trafik och sådana saker också.
Och du skriver också att media, när de bevakade det här fallet, så nämns inte det faktumet att Johan var homosexuell.
Exakt. Det är ju en etisk bedömning som man gör och som jag menar och som i de allra flesta fall är väldigt rimlig. Det vill säga att man tar hänsyn till privatlivets helgd. I fallen med hatbrott så innebär ju det samtidigt en, det blir en balansgång. Och som också innebär att man skriver, kanske framförallt skrev förr i tiden, om det på ett sätt som gjorde att det aldrig riktigt framgick vad det var som hade hänt. Och var i motivet bestod, vilket också skapade en väldig tystnad kring våldet mot homosexuella män. Och inte minst det dödliga våldet. Det var ju under den här perioden så var det ju ett gäng andra mord som inträffade och som på samma sätt blev lite obegripliga att ta del av som nyhetskonsument. Och det var ju en av anledningarna till att jag skrev No Tears for Queers i början på 2000-talet då. Det var just den här tystnaden. Att debatten aldrig riktigt fördes. Man pratade om hatbrott på en väldigt, väldigt abstrakt nivå. Men hur det tog sig uttryck i de här olika fallen, det var det väldigt tyst om. Vad som fanns då, det var ju mordet på Peter Karlsson i Västerås i slutet på 90-talet, om jag inte minns fel. Det var en ishockeyspelare och det var det liksom, det var den här första, det var då islossningen påbörjades lite grann. Det var en ishockeyspelare som mördades på samma sätt. Det är liksom nästan snarlikt det som hände med Johan Pettersson i Katrineholm. Det vill säga han blir uppraggad av någon på krogen eller raggar upp någon på krogen. Eller snarare kanske tror sig ragga upp någon på krogen som följer med honom hem och som sedan får ett sånt fruktansvärt vansinnesutbrott. Och knivhög, i Peter Karlssons fall, och jag kommer inte ihåg hur många knivhugg, jag tror att det var 69 stycken eller någonting åt det hållet. Ett sånt otroligt övervåld. Och det här övervåldet är ju någonting som präglar det dödliga våldet mot homosexuella män generellt. Och även transpersoner bör man definitivt lägga till numera.
Men det här med att media var tyst, är det bara för att man vill värna om privatlivet, eller finns det också någon, jag föreställde mig lite grann när jag läste din bok att det också är lite så här att ja, men finns verkligen hatbrott, eller är det liksom en, man tystade ner motivet lite för att man, det var väl inte så viktigt?
Nej, det är mycket möjligt. Jag tror inte att det fanns någon agenda på det sättet. Nu måste man återigen komma ihåg att det är nästan 20 år sedan jag började skriva den här boken, eller började jobba med den, och det gör att situationen ser helt annorlunda ut idag. Går du ut på en redaktion idag så sitter det människor som är helt, alltså vana vid den här typen av frågor på ett helt annat sätt. Och framförallt att prata om, liksom, om HBTQ-frågor och förhålla sig till det. Och förhålla sig till en form av liksom, mångfald än vad det var i slutet på 90-talet. Alltså så här, den här ovanan, kunskapsbristen i viss mån, kanske homofobi, att det kändes lite kladdigt att ta tag i den frågan liksom, som reporter. Absolut, det är mycket möjligt att den förekom. Men, eller snarare, det är jag övertygad om förekom, men fallen är mycket mer komplexa än så också. Eller det finns en annan komplexitetsnivå i att det kanske rör sig om personer som inte varit öppna för sin familj eller för, liksom, för andra än sin allra närmaste omgivning. Att det fanns anhöriga som inte ville att det här skulle komma ut. Och kanske också att man betraktade det som ett sådant läge av utsatthet som gjorde att man kanske valde i ganska, ganska vid stor omfattning att tona ner den aspekten och fokusera på själva brottsaspekten.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Men det är ändå ganska intressant att även i döden så är det problematiskt att kliva ut ur garderoben.
Absolut. Och att man på något sätt förpassar in offret i garderoben. Kanske välmenande, men dock.
Och att man ändå att man då också kastar inte ljus på att det är ett problem utifrån just deras sexuella läggning. Det blir ytterligare bara ett mord. Och
precis.
Jag tänker att Expressen och Aftonbladet kanske skriver om det som ett ytterligare en snaskigt mord. Mm. Och man glömmer bort att det handlar om ett hatbrottsmotiv.
Det var en av orsakerna till att jag skrev boken. För att man måste också komma ihåg att jag skrev boken utifrån ett enormt inflytelserikt fall. Ett amerikanskt fall, mordet på Matthew Shepard i Wyoming 1998. Och som ritade om hela kartan, vågar jag nog säga, för hur man förhöll sig till de här frågorna, hur man diskuterade de här frågorna, hur man från aktivistiskt håll också använde fall för att driva eller liksom för att skapa genomslag och få upp våldet och diskrimineringen av hbtq-personer på samhällsagendan i en miljö som då fortfarande var oerhört konservativ, i kombination med att man i staden där Matthew Shepard mördades så gick också staden ut och markerade en solidaritet med offret och offrets familj och hbtq-communityt, och det hade inte riktigt skett på den nivån tidigare. Och det blev en jättestor grej medialt. Och när jag såg allt det här, för att jag åkte till Laramie, Wyoming 5 år efter mordet på Matthew Shepard. Och när jag sedan kom tillbaka och just liksom tog del av de här fallen, läste om det ena fallet efter det andra, och just kände den här frustrationen, dels över att, som jag upplevde det då, en majoritet inte uttryckte sin solidaritet med en utsatt minoritet. Och inte minst våldsutsatt minoritet. I kombination med den här tystnaden som kringgav alla de här fallen. Det skapade en väldig frustration.
Ge oss bara en snabb recap på vad som hände med Matthew Shepard.
Matthew Shepard var en ung student vid University of Laramie i Wyoming som en kväll går ut på krogen. Han blir, alltså, och här går uppgifterna isär, men han blir antingen upplockad eller ger sig självmant i slang med två jämnåriga killar liksom, på en krog som heter Fireside i Laramie. Han försvinner iväg med de här killarna. Därefter hittas hans kropp över ett dygn senare fastsurrad vid ett staket i utkanterna utav staden, och där han har blivit våldsamt misshandlad med en pistolkolv. Jag kommer inte ihåg exakt antal slag, men det var en otroligt brutal.
Han hittas liksom sönderslagen. Ja, alltså
han är i princip död när han hittas. Sedan så ligger han på intensiven i ett par dygn och avlider sedan. Och just brutaliteten i det här fallet, men även i väldigt hög grad liksom, alltså så här, de här kulturella övertonerna kring det. Alltså så här, att det hände liksom i en cowboystad med så tydliga kontrastpar mellan den här liksom unga homosexuella killen och så den här våldsamma patriarkala liksom, machokulturen. Det gav ett otroligt gensvar i hela samhället, i hela det amerikanska samhället. Det i kombination med att en federal hetslagstiftning, alltså att det var en enorm debatt liksom kring ett införande utav ett sådant, och där blev Matthew Shepard en viktig politisk pusselbit i arbetet att få igenom, alltså så här, att driva igenom den federala hatbrottslagstiftningen. Men det finns det sände chockvågor över hela jorden. Och jag kommer själv ihåg hur jag satt och läste om det här liksom, alltså på håll här i Stockholm. Och med tiden så har det här fallet fått nästan ikoniska övertoner, och i många fall också nästan införlivat sina form av mytologi nästan. Liksom, alltså så här en hbtq-mytologi, ett martyrskap nästan. Och som precis, kommer vi säkert till senare också, precis som attentatet mot Orlando, Pulse i Orlando, att myten blir så stark att den inverkar på vår uppfattning om vad det var som faktiskt hände.
Mm, just det. Men det som däremot står klart ändå, som jag noterar både i fallet med Johan Pettersson från Katrineholm och Matthew Shepard, är det här också uträknande sättet att man har liksom gått fram till honom, man har återigen fått gett honom tron om att han har ett ragg på gång här och åkt hem med honom. Han har väl också, han har försökt att kyssa någon i någon bil, och då använder man
det. Var gärningsmannen uppger i alla fall efter
det. Var gärningsmannen uppger, men att det hela tiden är det här att man har blivit så oerhört, dels att man själv har försökt lura, att man blir så oerhört provocerad av det faktumet att han är homosexuell i båda de här fallen, och att man då måste mörda någon brutalt.
Men framförallt det som gick som ett credo genom alla de tre fallen som jag skriver om No Tears for Queers, det var det här nästan spöklika formuleringen: jag ville lära honom en läxa. Jag ville lära honom att man inte stöter på heterosexuella män, vilket skapade just en väldigt, men alltså en väldigt intressant förutsättning någonstans, liksom ett villkor för den homosexuella mannen att vara gärna, alltså så här, man sa, jag har ingenting emot homosexuella, men jag ville lära honom en läxa. Det är att så länge homosexuella män höll sig på sin kant så är det en sak, men om man på ett eller annat sätt markerade ett intresse utav den heterosexuella, så var det här i gärningsmännens ögon fullkomligt självklart att då slår man tillbaka, då utkräver man vedergällning för förödmjukelsen det har inneburit att ha förutsatts vara en utav de homosexuella. Så att säga.
Och visst var det tankesättet, det subventionerades ju även av rätten. Du nämner ett fall, och du behöver inte komma ihåg detaljerna kring det, men där hovrätten har sett det som en förmildrande omständighet här i Sverige, att man har blivit raggad på och då misshandlat.
Det var fallet Peter Karlsson. Alltså så här, det var därför Peter Karlssons mördare inte dömdes till, jag vill dubbelkolla det här, men inte dömdes till mord, utan dömdes till dråp. Mm. Var att man ansåg att vara en förmildrande omständighet. Samma motivering använder man ju, eller snarare försöker man ju driva i Matthew Shepard-fallet också, att det rörde sig om gay panic, det vill säga att gärningsmännen försatts i ett paniktillstånd när Matthew Shepard antagit att de här två männen var homosexuella, och att man då har rätten att försvara sig.
Mm. Det är liksom en urgammal syn på det här med att det är okej med homosexuella så länge de inte stöter på mig.
Mm, skulle man kunna säga.
Och jag skulle vilja fråga dig, som många av de här fallen har haft gemensamt, är att de har varit i småstäder. Matthew Shepard var en liten stad, Johan Pettersson var en liten stad. Jag har ju en bild framför mig av fucking Åmål där det är intolerant och det är heterosexualitet som gäller. Men du har ett resonemang där att det är inte nödvändigtvis mer homofobt i en liten stad, utan det här kan förekomma lite varstans.
Mm. Och det förekommer ju överallt. Alltså att jag menar, hatbrottssiffrorna är ju skriande liksom höga i en stad som New York också. Det handlar ju om, naturligtvis så kan det ju finnas aspekter som är liksom, alltså i djupt konservativa miljöer som småstäder ofta kan tendera att vara, eller liksom delar av småstäder kan vara, så är det klart att det finns impulser som på något sätt förstärker ett vi och dem. Men det är också andra aspekter, nämligen, det var ju min arbetstes i No Tears for Queers, att det handlar inte om att offret var homosexuellt, det handlade om att mördaren var heterosexuell. Och jag kommer ihåg att hur viktigt det var att vända på det på det sättet, för att kunna på något sätt dekonstruera, om man fortfarande får använda ett sånt ord, dekonstruera vad det var hos gärningsmännen som fick dem att utföra dådet. Jag kan inte säga att jag kom med några svar, därför att i slutändan så är det en handling som är så obegriplig. Men man ska inte glömma bort att det var människor som i väldigt hög utsträckning kände, inte minst i Katrineholm-fallet minns jag, som kände att man hade liksom ett stöd i att böga var någonting som inte hörde till. Att böga var en andra klassens man. Att bögar... Att det var mer okej att ge sig på bögar.
Mm.
Så där, och i synnerhet liksom, sexuellt aggressiva bögar på det här sättet. Liksom, därför att det helt enkelt handlade om att försvara en form av manlighet.
Mm. Men skulle du säga att det, de här mördarna som vi har pratat om idag, skulle de lika gärna ha kunnat finnas i en stor ja, gud, metropol?
Ja, gud ja. Ja. Gud, ja. Det är ju samma mekanismer. Alltså, jag menar, jag ser inga större skillnader. Men sen återigen så måste man också komma ihåg att det här, alla de här fallen som jag skriver om, det är i väldigt hög grad en annan tid också. Det är en annan... Alltså, jag menar, vi hade ingen Pride-rörelse till exempel i Sverige. Vi hade RFSL och vi hade frigörelseveckor. Men det här stora mediala genomslaget, det kommer ett par år senare. Det kommer runt millennieskiftet. Då till och med Veckorevyn liksom, alltså kör test om är du queer eller inte.
Mm.
Och naturligtvis så har det ända sedan, alltså jag menar, de första liksom, ockupationen av Socialstyrelsen under AIDS-åren, också under 80-talet, så finns det liksom ett gradvist synliggörande. Men både med internet och med en radikaliserad Pride-rörelse och en generellt sett en ökad synlighet, så hände någonting också. Och det fanns inte riktigt då, skulle jag säga, i slutet på 90-talet. Och tystnaden som då kringgav de här fallen är naturligtvis avhängig den. Å andra sidan, när jag liksom så försöker komma på, alltså så här, komma på exempel på hur hatbrottsbevakningen ser ut idag, så kommer jag inte på några liksom klockrena exempel.
Nej, precis, för det var det min naturliga följdfråga. Skulle du säga att om Johan Pettersson hade blivit mördad förra veckan, hade man skrivit om hans sexuella läggning i tidningen idag?
Mm. Jag vet faktiskt inte det. Jag vågar inte, jag hoppas att man hade kunnat beröra det. Men jag osvuret är bäst i den frågan. Det skulle jag inte... Det är jag inte så säker på, nej.
Nej.
Kanske sitter jag bara och uttalar ett gäng förhoppningar här, helt enkelt, om att jag hoppas att bevakningen skulle se annorlunda ut idag. Men nu när du ställer frågan, så nej.
Låt oss titta lite grann på din senaste bok som heter We Are Orlando. Den handlar ju om, du har pratat med vittnen till den här hemska tragedin. Mm. 2016 i Orlando så klev det in en gärningsman på ett diskotek eller nattklubb som heter Pulse. Mm. Och hade ihjäl 49 personer.
Precis.
Och det var människor från HBTQ-communityt där. Jag kommer ihåg när jag läste om det här i tidningarna, då var jag övertygad om att det här var ett hatbrott. Det var ju så det presenterades i, apropå rapporteringen i tidningarna, så var det, där var man ju väldigt noga med att rapportera det som just det. Men du skriver att man sen 2018 kom fram till att det faktiskt inte var ett hatbrott, för att han hade varit och rekat på andra ställen, och så slumpade det sig så att det blev Pulse här i Orlando. Men du skriver ändå att det här fick väldiga konsekvenser för HBTQ-rörelsen. Det blev en stor tragedi i alla fall, såklart. Vill du utveckla det lite grann?
Ja, alltså så här, nej, jag tycker faktiskt att det här är ett väldigt spännande exempel på hur medvetenhet kring ett problem, medvetenhet kring det dödliga våldet som drabbar HBTQ-communityt, den diskriminering som drabbar HBTQ-communityt, att kompetensnivån ligger på ett helt annat läge idag än vad det gjorde när Matthew Shepard mördades 1998. Och det är det som faktiskt är intressant med hur myten kring Pulse, som inleddes i princip direkt, och där jag var en av dem som var fullkomligt övertygad om. Eller snarare, alltså det var en sån given sak att redan när jag skrev mina första DN-kommentarer dagen efter, kallt bara utgick från att det rörde sig om ett hatbrott. Ingen går in på en bögklubb och börjar skjuta med så tunga vapen som gärningsmannen gjorde, utan att det finns ett motiv. Och det blev ju också narrativet, som det ju kallas nu, som gick ut om Pulse också, och som skapades så tidigt. Att alla människorna som utsattes, vi som rapporterade kring det, hela HBTQ-communityn över världen över. Vi hade demonstrationer här, eller manifestationer här i Stockholm. Det var manifestationer i Paris, det var manifestationer i London, det var manifestationer i Moskva, i Sankt Petersburg, Warszawa, världen över. Gick HBTQ-communityt ut och manifesterade sin solidaritet. Och inte bara HBTQ-communityt, utan även allierade. Så när jag började skriva den här boken, eller när jag började jobba på den, så var det utifrån den här föreställningen. Och jag såg det lite grann som en form av fördjup, alltså en andlig uppföljare till No Tears for Queers. Så det var faktiskt först den våren när jag tog tjänstledigt och rättegången hölls som de här uppgifterna kom.
Ja, så när du börjar boken så är din ingång att det här är...
Min ingång var att det var ett hatbrott.
Ja.
Och jag börjar aktivt jobba med boken hösten 2017. Och rättegången hålls då på våren 2018. Och jag kommer till Orlando precis efter rättegången. Så människor är fortfarande i form av... går runt i en form av chock. Dock vill jag bara liksom framhäva att säga att det inte var ett hatbrott det är vanskligt. Vi vet inte vad som rörde sig i gärningsmannens huvud den natten. Han är död. Han sköts till döds under fritagningen av gisslan. Vad vi däremot kan konstatera är att det finns ingen bevisning för att gärningsmannen hade homofobiska motiv till att attackera Pulse. Och det är en viss skillnad.
Mm.
Men den chocken som det innebar för människorna som utsatts för detta och som levt i den här tron, och där man hade dagarna efter just då slutit sig samman i de här stora manifestationerna, man hade startat klubb, alltså liksom stiftelser, man var ute världen runt för att berätta om den här rörelsen, eller liksom om den här händelsen, mödrar som var övertygade om att deras söner hade mördats av en homofob på grund av vilka de var. Att liksom börja omförhandla både den bilden man har utav en sådan här händelse, men också kanske sin själva sorg över den. Det är ju ytterligare trauma. Och det var väldigt speciellt att följa det. Därför att människor som var väldigt aktivistiska åren efter, de närmaste åren efter mordet, vissa av dem har ju liksom rört sig i en helt annan riktning och talar väldigt tyst om liksom HBTQ-faktorn och liksom är inne väldigt mycket på en skärpning av de väldigt liberala liksom vapenlagarna i både Florida och USA i stort. Andra talar inte så mycket om det. Och med tanke på hur komplex den här alltså massakerns effekter redan var. Det rörde sig om, i och med att det var så många spanskspråkiga där, det var människor som i många fall var papperslösa, människor som redan levde i ett väldigt stort utanförskap. När den här aspekten också då, liksom, alltså så här, som på något sätt har varit gemenskapsstärkande, tas ifrån dem, så uppstår en väldigt speciell situation.
Mm.
Ja, men som du säger, sen kommer man ju inte från det faktum att människorna som mördades, de mördades. Det skedde på en HBTQ-klubb. Det påverkade, återigen, människor världen över. Det blev en påminnelse om att människor fortfarande mördas världen över på grund av vilka man är. Och där Pulse länge då blev en form av symbol, alltså så här en händelse som på något sätt gav, som så att säga förkroppsligade detta rent symboliskt. Liksom.
Mm. Det som jag tyckte var väldigt rörande när man läste din bok, som du också resonerar kring, att oavsett om det var det rent juridiskt, som du är inne på nu också, att hade det inte varit en HBTQ-community som hade blivit mördad, så hade det inte funnits, hur ska jag formulera det, men det var ju många anhöriga som tyckte att det var provocerande att de fick reda på att deras söner och döttrar var homosexuella. Jag menar, hade det varit ett annat läge där det inte hade varit så, då kommenterar man ju inte sina döda anhörigas sexuella läggning, att det fanns en, det väckte en massa känslor, och det fanns religiösa människor i det här communityt som blev provocerade av det faktumet att det fanns, att det var homosexuella som...
Det fanns människor som inte hämtade ut kroppen efter anhöriga som hade mördats på klubben när de fick reda på att det rörde sig om homosexuell, att deras son var homosexuell.
Mm.
Det finns människor som inte har varit intresserade av att begrava kroppar. Alltså det har skapat, eller snarare det har blottat. De här, vill jag bara säga, just de här händelserna jag pratar om nu, de var väldigt sällsynta.
Mm.
Men det hände.
Mm.
Men det som är väldigt intressant med Orlando idag, när du kommer dit, det är att det finns inte ett gathörn som inte påminner om vad som hände. Det finns nästan inte en plats i Orlando som inte... Alltså nu pratar jag om central Orlando, det vill säga downtown Orlando. Där man inte på ett eller annat sätt upprätthåller inte bara minnet av de som mördades den natten, utan också att HBTQ-communityt är en del av Orlando.
Mm.
Orlando har liksom alltid varit en liberal stad. Men det som är fascinerande att komma dit som utomstående, det är att man har... Jag kan inte komma på en stad som på samma sätt verkligen liksom har vinnlagt sig om att omfamna HBTQ-communityt. Och att visa att HBTQ-communityt är en del av Orlando, men också ska känna sig trygga i Orlando. Man har dragit igång liksom stora liksom kommunala satsningar där, liksom, där polis och krogar ingår i ett nätverksamarbete. Liksom, alltså så där om en HBTQ-person känner sig otrygg ute på stan, så kan man gå till, liksom, till de här krogarna som ingår i det här liksom samarbetet, där man då får liksom uppehälle medan de hör av sig till polis och så vidare, så att liksom allting ska gå tryggt och säkert till.
Mm. Alltså, jag är lite orättvis när jag säger att det väckte massa homofobi. Det kanske det gjorde, men det var en perifer del.
Det var en perifer, alltså, och det är viktigt att poängtera att det väckte hat också. Det kom dit liksom, alltså, en fullkomligt vettvillig kristen organisation, och inte ens nämna namnet
nej,
på dem.
Jag vet,
och som har gjort en grej, liksom, och de gjorde sig kända efter mordet på Matthew Shepard, för de dök upp där också. De har gjort det till sin grej att förfölja sörjande till homosexuella och transpersoner som har dött, olika vidriga dödar, och demonstrera på begravningar och så vidare. Och de kom naturligtvis, som flyger till skit, kom de också till Orlando och demonstrerade där. Men då gick också hela stan ut och helt enkelt ställde sig i vägen för dem. Alltså man klädde ut sig till vingar. Det var ett initiativ som startade i Laramie, Wyoming 98 efter Matthew Shepard. En änglaaktion liksom, alltså där man har så stora vingar så att man döljer demonstranterna. Och det var vad man gjorde i Orlando också. Det rörde sig återigen om tiotusentals människor som gjorde detta, alltså för att sörjande i fred skulle kunna gå till kyrkan och hålla begravningsceremonin, alltså jordfästningsceremonin för sina anhöriga.
Mm. Skulle du säga att den här händelsen i Orlando har påverkat HBTQ-rörelsen i Sverige?
Mm. Det skulle jag nog säga. Alltså därför att den finns kvar i medvetandet. Som en påminnelse om hur utsatt communityt är. Sen vet jag inte om det är direkt applicerbart på svenska förhållanden. Det är det naturligtvis inte. Därför att vi inte har de vapenlagarna. Och därför att vi inte är liksom... Sociologiskt ser det helt annorlunda ut här. Men hatet mot HBTQ-personer från... Vissa enskilda personer, även om solidariteten är så väldigt mycket större och acceptansen är så väldigt mycket mer, liksom, mer genomgripande än vad de var tidigare, så finns det fortfarande enskilda personer som är farliga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag har gjort en observation som jag vill dela med dig, bara se om du kan kommentera den, om du håller med mig, om du inte tycker jag är rätt. Jag upplever att de senaste 20-30 åren, sen de här morden som du skriver om i första boken, så har ytligt sett så har skapats en större tolerans för HBTQ-samhället. Vi har Pride-festivaler. Jag tänker Jonas Gardell, Mark Levengood har blivit folkliga. Face values ser ut som att det har blivit mer tolerant. Men jag undrar om det på något sätt är yta. Hur ser hatet ut? Har hatet mot homosexuella minskat?
Jag tror att det är väldigt komplext. Naturligtvis finns människor som hatar HBTQ-personer fortfarande. Men där man tidigare kunde använda oss som slagträ i ett kulturkrig, så har man valt andra tillhyggen nu istället. Kamperna var hårda i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, kring vad som idag förefaller vara liksom rena självklarheter nästan. Rätten att gifta oss, rätten att adoptera. Men jag skulle nog säga att när HBTQ communityts genombrott kom, alltså på det stora hela, så gick det jättefort. Däremot, alltså ingen politiker skulle idag, alltså jag har väldigt svårt att föreställa mig, inte ens inom Sverigedemokraterna, skulle idag liksom alltså gå till val på att dra tillbaka rättigheter för HBTQ-personer. Det tror jag inte, men vänta. Alltså så här, Så länge det rör homosexuella. Alltså jag menar, varenda kryptofascist använder homosexuella i sitt bärsande av liksom det islamistiska hotet. Kvinnorna och bögarna. Däremot så är tonläget väldigt, väldigt upptrissat. Och jag tror att det som man nu separerar, så här skiljer från HBTQ-communityt i stort, det är transpersoner. Det finns... Är det en grupp som nu är utsatt, ifrågasatt, till och med hatad? Och det syns jag på statistiken också. Så är det transpersoner. Jag skulle inte säga att toleransen, eller liksom att alla älskar bögar eller flator idag. Liksom. Men det ser annorlunda ut än vad det gjorde i slutet på 90-talet. Helt klart.
Mm.
Helt klart.
Jag tycker mig höra fortfarande, jag kan höra på tunnelbanan på väg hem en fredagkväll när folk har fått i sig, oftast då män har fått i sig alkohol, att det finns ett, det kanske inte är lika explicit homohat, men det är ändå det här, det är kommentarer och man ser det på sociala medier i
Jag tror inte att det är jättemycket enklare att komma ut som bög på landsbygden. Kanske är det liksom bara en storstadsskada som talar nu. Liksom. Alltså sådär, när jag säger att jag tror att det generellt sett har blivit bättre. Jag tror inte att det behöver vara lättare att komma ut på landsbygden idag. Eller, liksom, eller i konservativa miljöer. Men jag tror att det är något lättare. Och jag tror ändå att det finns ett samhällsstöd i ryggen som inte... Alltså jag menar, i slutet på 90-talet var det fortfarande en modig handling av politiker att gå ut och säga att man var för samkönade äktenskap. Det är helt bisarrt när man tänker på det.
Mm, just det.
Och det är helt bisarrt att tänka på vad som sades kring liksom, alltså så här, i slutstriderna kring äktenskapslagstiftningen liksom, alltså i början på 2000-talet. Alltså, en dag ska jag gå tillbaka och göra den här liksom, vidräkningen med hur offentligheten såg ut för inte alls särskilt länge sedan. Men jo, jag tror ändå på det stora hela att det är lite annorlunda. Och vad som faktiskt är intressant just med No Tears for Queers var att ett par år efter den kom ut, så, alltså så här, för jag föreläste om den här boken ganska länge, och då var det en person som jag träffade som snarare tyckte att boken handlade om alkohol, eller liksom, jag menar, vad som händer under inflytande av alkohol och påminn, eller liksom droger generellt, berusningsmedel generellt, och just påpekade att alla de här fallen alltså var indränkta i alkohol och i andra berusningsmedel, Och det finns en poäng i det där, liksom, att det är så starka krafter som triggats igång också under inflytande utav, liksom, under berusning.
Precis, men det är väl som den här klassiska, alltså, mäns våld mot kvinnor. Eller jag tänker på Hagamannen, den våldtäktsmannen som härjade i mitten på 00-talet, där det också handlade om, det var ju brutala våldtäkter han gjorde, men det var alltid under kraftig alkoholpåverkan. Mm. Men det möjliggör de här underliggande tendenserna. Mm.
Eller blir de åtminstone, om inte annat, en förevändning för att leva ut de där sidorna.
Exakt. Du nämnde tidigare att ingen politiker idag skulle gå till val med att dra tillbaka HBTQ-rättigheter. Men inför vårt samtal så läste jag en artikel i Aftonbladet där en RFSU-representant. Mm. Det var någon kartläggning de hade gjort. Eller det var i alla fall en kommentar över partiernas HBTQ-politik. Mm. Där man ser just hos Sverigedemokraterna att man vill till exempel att Pride-flaggan inte ska hissas i vissa kommuner. Nej, och man drar tillbaks sån typ av sexualundervisning i skolan och sånt. Vad tänker du kring det?
Nej, men absolut. Så är det ju, liksom, att det är en form av testballonger som skjuts upp ute i kommunerna. Det är ju ingen hemlighet heller, liksom, att Sölvesborg till exempel och att man har lagt Pride-flaggan där. Ja, alltså så här, återigen, liksom, saker och ting kan gå så himla fort. Mm. Vindar kan vända, naturligtvis. Jag säger inte att våra rättigheter är huggna i sten på något sätt. Det gör jag verkligen inte. Men idag, utifrån hur det ser ut idag, så ser jag, liksom, jag ser inte den här starka tendensen. Jag ser, liksom, inte ens den som politisk rörelse riktigt. Jag menar, kom ihåg då också att i slutet på 90-talet så var det, liksom, jag menar, vem som helst kunde, liksom, alltså så här, jag kommer ihåg det här, liksom, alltså därför att jag satt, liksom, på middagar med, liksom, med personer som var nära och som liknade, alltså, bögbröllop vid liksom, pedofili och tidelag och så vidare, liksom, alltså så här, och det har jag väldigt svårt att tänka mig, alltså så här, jag menar, jag har svårt att tänka mig att en människa som John Bouvin, som från Ny Demokrati, skulle kunna gå upp i, liksom, i plenisalen, liksom, och göra, liksom, sena rörelser med händerna, liksom, det här klassiska som han gjorde, liksom, slog pekfingrarna mot varandra och sa att det här funkar inte. Det är pekfinger i, liksom, alltså i den här, liksom, cirka, alltså så här, det är så vi, alltså jag menar, det är så svårt att föreställa mig. Jag säger inte att det inte kan ske, men jag har svårt att se det idag, liksom. Vi är medborgare på ett annat sätt idag än vad vi var då.
Johan Hilton, ett stort tack att du kom till podden. Jag tycker det är roligt att vi har kunnat få se ihop dina två böcker här.
Ja, det var väldigt kul att vara här. Ja.
Du har lyssnat på Johan Hilton i avsnitt 21 av Bildningskomplexet. Kom ihåg att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar, så får du nya notiser när avsnitt släpps varannan söndag. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Du når mig också på mailadress BenjaminElfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.